Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om hur 6 guldlag blivit 4. Matcherna som ledde dit, bottenstriden, där vi redan nu kan säga grattis till 3 lag. Vi ska prata om rättegången mot Daniel Kindberg. Men vi ska börja med en telefonintervju som jag precis har gjort med Mikael Stare med anledning av den skrapa vi gav honom och att jag också då spekulerat i att han ska ta över som tränare i AIK. Välkommen till Allsvenska podden, Micke Stare.
Stort tack, du.
Hur går det med jobbsökandet? Får du något?
Ja, jag är inte så jätteaktiv i något sökande och sådär typ så. Men det går bra. Jag tycker att jag har ett ganska bra liv. Men det är klart att jag vill ha mer stimulans. Och jag är fotbollstränare, så det är klart att jag vill jobba. Men något jobb, det tror jag nog att jag ska kunna få. Sen så vill man ju ha ett bra sådant och stimulerande sådant och så ska det funka med tid och så. Min ambition som jag har sagt är att vara igång senast 1 januari. Sen får vi se om det blir så.
När vi styrde upp den här lilla intervjun så skrev du i sms, behöver knega.
Nej, men alltså, som jag sa, jag har haft ett bra år. Snart ett år som jag har varit ledig, och det är klart att det är inget problem att få dagarna gå och göra vettiga saker och liksom jag har haft ett bra år, jag har skött av mig själv och min familj och så, och också fyllt på med kompetens och så, men någonstans så blir liksom allting har sin tid, och nu är det dags liksom att sätta sig själv i ett sammanhang igen, för det är en sak liksom att ha ett bra sabbatsår, men någonstans så ska man ju jobba och på stimulans också och känna att man får vara del av ett sammanhang. Så det hoppas jag på att jag, som senast i januari, som sagt, ska det bara ska det funka också.
Tar du över Gnaget om de missar guldet?
Alltså Rickard Norling gör ett fantastiskt bra jobb med AIK, och AIK känns väldigt stabila både som fotbollslag och som förening, och men i veteligen så har AIK ett avtal med Rickard Norling och ett bra jobb där. Så att, de har nog ingen avsikt att byta tränare.
Men du har en bra relation med Björn Westerholm väl? Eller har det skurit sig?
Nej, det har inte skurit sig så. Men jag och Björn har inte jobbat ihop sen jag lämnade 2010. Och det är klart att det finns ju band liksom med AIK och självklart och så, men det är ju 10 år sedan jag var där, så håller man ju en kontakt med mig där. Jag har absolut ingen regelbunden kontakt med Björn. Jag har ju träffat honom 5 gånger de sista 10 åren eller någonstans åt det hållet. Men det är klart att som alla personer som man och jag har varit nära och så att när man träffas så känns det väldigt snabbt som det var den gången man träffades senast, det är så jag menar. Men det är inte så att vi har någon tät liksom, dialog, då har vi inte på det sättet.
Kommer du träna AIK någon gång igen i framtiden, tror du?
Jag hoppas ju det, absolut. Sen så är det ju inte jag som bestämmer det, utan det är ju en av Skandinaviens som största klubbar.
Du fick lite kritik här i vår senaste podd av mig och min kollega Boman här. Du var inte riktigt nöjd med det, har jag förstått. Vad vill du säga till ditt försvar?
Men du menar, vad var det exakt du menar då? Det här med
ja, men vi tog väl upp perspektivet att man inte riktigt kan lita på Micke Stare.
Ja, det blir man inte så jätteglad att höra, eller blir man ju lite ledsen i ögat och så. Sen är det ju så liksom att jag ligger inte sömnlös över att någon har sagt någonting i en podd eller har skrivit någonting i tidningen. Men jag känner väl så liksom att det finns idag som blandat ihop liksom att jag lämnade AIK 2010 efter 10-12 år i deras verksamhet som startade som parklöstränare liksom för liksom 2500 kronor i intersportpresentkort till och sen hela vägen upp från pojk och junior och talangutvecklingsverksamheten med väst. Du har assisterande tränare och chefstränare och sådana saker. Så att jag lämnar det där då efter SM-guldet 2010 och en dålig start där typ så. Och sen blandar ihop det med att jag liksom får ett erbjudande från MLS och lämnar Häcken. För mig är det egentligen, det var ju liksom det är nästan 10 år emellan, och dessutom så var det helt olika situationer, två helt olika kontraktsituationer. Och sen så kan jag väl så här i efterhand tycka att den gemensamma nämnaren är väl att det var kanske lite smått naivt att liksom att jag självklart som 34-åring som lämnar då inom situation så min klubb där jag har fick förmånen som att växa och som utvecklas och också levererade hela tiden i AIK också på alla nivåer och klarade inte riktigt av att liksom att hantera liksom att säga nej till sånt erbjudande och också att vi hade självklart också så var jag AIK inte alls den stabila klubben som man är idag. Alltså både liksom, på något sätt har ju muskler på ett annat sätt och en annan organisation och sådana saker. Och det är klart att det kan finnas många saker i det agerandet. Både hur man agerade liksom, efter SM-guldet och hur man borde ha gjort istället. Och,
du ångrar att du lämnar AIK där 2010?
Alltså både, alltså, det är klart att både ja och nej. Det är klart att jag lämnade liksom en verksamhet som jag var väldigt liksom, ska säga, bekväm i och personer runt omkring som betyder och betyder väldigt mycket för mig och verksamheten och sådana saker. Och sen är det klart att det var när man sen då tar det beslutet att man vill ta chansen, så är det ju klart att då slänger man sig ut över stupen, för då är man ju inte heller, då helt plötsligt är man en tränare som alla andra. Så jag menar inom den situationstecken att man är liksom att man och det är ju, finns ju fördelar med det, liksom att prova på nya ställen och nya utmaningar, vilket har berikat mig och eftersom jag är en betydligt bättre fotbollstränare idag än jag var då. Självklart, jag har också liksom fått bo på olika ställen och leda människor från massa olika nationaliteter och känna på olika typer av värdegrunder och så. Så att det är klart att och också fått leda andra klubbar i Sverige som har bra verksamheter men som har andra liksom värdegrunder i sin förening.
Men Häcken vart du jävligt besvikna på det när du drog. Man ska väl inte lämna spår av besvikna klubbar efter sig som tränare, tänker.
Nej, men det är inte bra. Men det jag menar, och då kan man typ säga att det är klart att det här var ju så att jag menar, jag trivdes väldigt bra i Häcken och det har jag har liksom inte, och jag vill absolut inte dra dem på något sätt i något dålig dag. För Häcken är en väldigt bra klubb och det var därför också jag gick dit och tackade jag till erbjudandet när jag fick det efter Kina. Och bra människor, liksom goda förutsättningar, liksom en bra arbetsmiljö på alla sätt, liksom en fin förening som växt fram och liksom ett supporterskap också som är på lite annorlunda liksom, vad ska jag säga, när jag har en annan twist runt sig sådär typ då.
Var det ett misstag av det att dra därifrån på det sättet du gjorde?
Så här är jag språk med det misslyckandet rent resultatmässigt som jag gjort, som var mitt första riktiga liksom, för jag har ju aldrig varit i en verksamhet där vi aldrig var så dåliga. Där vi förlorade så många matcher, så fick jag väl lite grann tillbaka. Samtidigt så ser det ju så att den om man ska säga, utan att gå in på alla detaljer, så var det inte riktigt lika drastiskt som folk kan ha som liksom, har uttryckt det i liksom, hur det var. Däremot så att det skedde med kort varsel och sådana saker, men att vissa saker har inte riktigt kommit ut som helt fullt hur det var, för det var inte heller så liksom att jag bara liksom rejäl kontraktet, utan att det var ju så att det var ju klubben San Jose Earthquakes i det här fallet var fullt med det som att jag stod under kontrakt, och att de också skulle, det var en förutsättning att de också skulle lösa ut med kontraktet, där den summan som var liksom typ som de var beredda att betala var absolut, alltså på något sätt liksom mer än rimliga pengar för en tränare med min status med det kontraktet som jag hade. Och det är klart att det blev liksom mycket känsla och passion i den fasen. Och jag tror även att BK Häcken kunde ha gjort saker på ett annorlunda sätt. De har säkert värderat det också sen efteråt internt mellan i deras verksamhet då. Sen att jag då på något sätt valde liksom att ta den smällen fullt ut och liksom inte på något sätt egentligen replikera och liksom och valde liksom inte att i det läget där inte att gå ut och som att göra någon sorts nyttig historia, för det var inget synd om mig. Jag fick ett bra erbjudande från MLS som jag tyckte var intressant, som jag ville ta. Men det var inte så liksom att jag bara liksom, att jag åkte upp och rev kontraktet. Så var det absolut.
Micke, vi byter ämne där. För att i somras var det 5 år sedan din klassiska golfbollsintervju. Har du varit med om något som har slagit den storyn sedan dess?
Jag tror att om det ska vara så, om man skulle dra till det drastiska, om man var så här nära döden upplevelsen, fast jag kanske inte kände det där och då på det sättet, när jag fick bollen i skallen i Mjällby, sen efteråt så kan man reflektera lite redan över det. Så var det faktiskt så ganska, och det är lite kopplat också till det vi pratar om, det här med häkten och avslut och det där, så här, så att när jag slutar i BK Häcken den där dagen, jag kommer inte ihåg vad för veckodag, så pratade jag med Sonny, och det var en hel del puss och kram och tårar och lite passion och frustration på alla sätt då, men och så säger jag hej då till spelarna och till ledarna, och sen så åker jag raka spåret därifrån till flygplatsen Landvetter och flyger sen till San Francisco. När jag sitter på planet mellan Frankfurt sen och San Francisco, tror jag var, så sitter jag i lugnt och fint i planet så där, typ så, och reflekterar över livet och vad som hände och vad som ska hända och sådana saker. Och sätet framför mig i planet börjar brinna. Och då menar jag, då är alltså det är ingen eldsvåda, utan men det blir rökutveckling och det blir gnister i sätet framför, inom kommer mekanismer och i de här elprylarna då, med man kan säga, ja, du vet, med, man kan stoppa en laptelefon och dator och sådär. Och det blir alltså jättepanik.
Är planet i luften eller har det...
Ja. Nej, det är i luften.
Fy fan.
Och min son, min äldsta son, han jobbar med besättning på flyg och har ju berättat för mig liksom att är det så att jag börjar brinna i ett flygplan, så är det inte jättebra så. Och det kan ju bli övertänt hur snabbt som helst.
Ja, det behöver man nog fan inte jobba på ett flygplan för att inse.
Ja, precis. Men liksom att extra mycket. Liksom. Och apropå att det skulle kunna bli ceremoni, så skulle det kunna bli en jävla ceremoni. Och dessutom hade det då varit liksom, på timmarna efter jag då hade gjort. Hade jag avslutat i Häcken då på ett lite jobbigt sätt. Så att det hade varit ganska, vad säger man, ödet ironi.
Men hur reagerade du?
Jag vet inte att jag blev beskärrad, men det var nog att pulsen gick upp några slag i alla fall. Och när man såg dessutom, och så är det när man ser då liksom de minerna och uttrycken på besättningen när såna här saker händer, då ser man liksom, det är en sak att fråga efter liksom en extra liksom kopp kaffe och det bemötandet då, kontra när man ser liksom besättningen liksom reagerar när någon slänger sig över ett säte som den såg gnistor om. Så att, det var precis framför mig, och sen hade de personal som satt och punktmarkerade det här sätet resten av flygningen. Så att det var lite en anekdot.
Ja, men de fick släckt branden då i alla fall, och planet landade som det skulle.
Ja, precis. Men det var ju så att det var lite rörigt.
Fördelen med att ha en podd, Per, är ju att man får alltid sista ordet. Så vad säger du när vi har hört Micke Stare här nu?
Nej, men det var ganska drabbande, tycker jag. Först och främst så vill jag säga att jag tycker det är starkt att ställa upp i en podd där man har blivit ändå, ja, får man säga, offentligt kölhalad på det sättet. Så jag tycker att det var starkt av Mikael att ställa upp och svara på frågor och ändå vara så pass öppen och ärlig som jag tycker att han var. Och sen när han säger att han tyckte det var lite jobbigt att höra det, så det förstår jag. Det kanske var väl hårt på vissa sätt. Och som sagt, som vi sa även förra veckan, Mikael Stare är en väldigt, väldigt bra tränare. Det enda jag menar är att jag tyckte att det var onödigt att göra på det sätt som han gjorde, framförallt mot Häcken då. Men jag tycker att han nyanserade den bilden ganska bra, och jag tycker att han framstår som den rimliga personen han faktiskt är också i din intervju med honom. Så att, nej, men kudos till Stare som ställde upp.
Ja, och någonstans så tycker jag att det blir en balans i hela historien. När han lämnade Häcken, oavsett vad det nu då berodde på så blev ju inte den diskussionen vi sen hade i podden. Men jag tycker ändå den diskussionen vi hade i podden här nu ett par år senare är på sin plats. Så att vi tog den nu, och Micke Stare någonstans måste svara på olika saker, och att man väcker de här frågorna. Så jag tycker att det är helt rimligt liksom. Jag känner att genom hela agerandet här så blir det någon form av balans i hela situationen. Så att jag håller med dig. Det var bra att du tog upp det som din spaning här om veckan. Det var bra att Micke Stare gav sin syn på det, och sen liksom kan jorden snurra vidare lite, med lite mer kunskap, information och perspektiv och reflektioner än det var innan du tog upp din spaning. Så att det blev väl bra allting på det sättet.
Jag håller med. Mesta sen-stämningen nu.
Ja, exakt. Nej, men sen så är det ju onekligen en rolig anekdot han har om sin flygresa här, när det bara brinna i sätet framför, och han har blivit informerad av sin son då, som jobbar på flygplan, att det är inte så jävla bra när det brinner på ett flygplan. Nej, det kan man nog fan räkna ut med röva och krita, så brukar jag säga att det är lite, men det slutade också lyckligt, så att det var intressant. Vi lämnar Micke Stare där. Vi hoppas att vi får se honom i Allsvenskan här, träffa honom på presskonferenser. Han är en frisk fläkt. Och kastar oss istället då rakt in i guldstriden och allt som har hänt där. Och jag backar bandet lite till förra poddavsnittet. Då räknade vi bort IFK Norrköping. Vi satt ju här då med en jättekonstig tabell och funderade hur fan ska vi förhålla oss till det här egentligen. Okej, vi plockar bort Norrköping. Det som nu har hänt, innan vi går in i detalj på matcherna, är att vi kan plocka bort Häcken och IFK Göteborg också. De kan ju efter sina förluster inte längre komma upp i de 65 poäng jag tror kommer krävas. Så att är du med på att vi steker Blåvitt och Häcken från guldstriden?
Ja, jag är med på det. Alltså, jag kan köpa din magiska 65-poängsgräns med tanke på att det är så många lag som man måste ta sig förbi nu också. Liksom. Så därför, allt sammantaget, så är jag bara glad över att kunna avfärda fler lag från guldstriden. För jag, precis som du sagt tidigare, så det har varit jobbigt när det har varit så många lag som var inblandade. Jag tycker att det känns som det blir mycket renare, tydligare och lättare att ta sig an nu när det är lite färre lag som återstår.
Så är det ju. Och den här 65-poäng-gränsen då, problemet med den då, vi ska väl komma in på det när vi pratar om Djurgården sen, den är ju att den faller ju lite om Djurgården skulle förlora någon av de här fyra så kallade givna matcherna. Mm. När det står 0-0 mot Helsingborg i paus och de kanske bara på ett poäng då, skulle få ett poäng där, då rubbas ju mina cirklar. Då måste jag ju räkna om. Och när man ska räkna om, då kanske man också måste börja ta tillbaka vissa lag igen. Mm. Så att utifrån det tydlighetsperspektivet så är det ju bra om lagen gör ungefär det vi tror de ska göra. Men det är en sidodebatt. Skitsamma. Först ut av de här glödheta matcherna var i alla fall Häcken AIK. Och där var du på plats, Boman. Och det var ju en match som fick den var både intressant sett till vad som hände på planen och sett i efterspelet. Var vill du börja?
Nej, men jag tycker vi kan väl börja med planen ändå. Ja. Den stora grejen tycker jag var, om man kollar båda lagen inför matchen, det var ju att Ado saknades. Det är ingen hemlighet att, att AIK har svårt att vinna utan sin strateg på innermittfältet. Både vad gäller det defensiva positionsspelet men också så här den tidiga speluppbyggnaden. Så där. Nu fick Karol Metz ta den rollen istället och det var en tydlig liksom, vinkning för hur AIK ville ta sig an den matchen. AIK ställde alltså sina 11 välbetalda, väldigt, väldigt duktiga individuella spelare på egen planhalva och spelade ett slags defensivt schack och försökte vänta ut Häcken. Liksom. Jag kan respektera det, att man har respekt för Häcken. Häcken är ju ett otroligt bra konstgräslag på hemmaplan, så att jag förstår verkligen det. Men det var verkligen en defensiv approach. Och jag tror att den blev lite mer defensiv än vad de hade velat. Alltså, jag tror att just att Ado saknades gjorde att jag tyckte de tappade en del boll ganska farligt tidigt i matchen, som gjorde att Häcken kunde komma till en del farliga attacker utöver sitt fina bollinnehav. Så jag tror att de blev ganska rädda rätt snabbt, och Sebastian Larsson sa en intressant sak efteråt. Han sa så här: ja, men vi märkte tidigt första halvlek att det här är inte vår match, vi är inte bra idag. Och då är vi ett lag som bestämmer oss, nu tar vi det smutsiga jobbet och liksom kämpar hem 3 poäng eller en poäng. Och jag tycker då att det är det som kanske är mest imponerande med AIK, det är att trots att de har några av de mest meriterade spelarna i Sverige så har alla en otrolig förmåga att underkasta sig det kollektiva arbetet. En sån som Tariq Elyounoussi, norsk landslagsman, otrolig offensiv spelare som bara vill släppas lös i löpningar. Han går runt och bevakar sin motståndare i princip i 90 minuter. Så här, jag tycker att som alla vet, i och för sig har AIK haft lite sämre försvarsspel i år än tidigare, men när de verkligen vill försvara sig så är de bra på det. De är jättebra på det. De kommer förhindra motståndarna från att skapa jättemånga chanser. Det är givet på något sätt liksom. Men jag tycker att Häcken skapade ganska mycket. Jag tycker att Häcken spelade bra. Framförallt första timmen då, 75 minuterna sådär. Och jag kan respektera att AIK försvarar sig och att de har respekt för Häcken. Men det jag menar är bara att just den här matchen, alltså över tid kan man inte säga att AIK har tur när de vinner, när de tar 3 poäng ofta i matcher där de kanske egentligen är spelmässigt underlägsna. Över tid kan man inte säga att det är tur. Men just den här matchen så tycker jag att det var i hög utsträckning tur att de fick 3 poäng. Mm. Med tanke på att de inte skapar en enda egen spelchans i flytande spel på så att säga i andra halvlek. Inte en enda chans skapar de. Den chansen de får är när Metz faller teatraliskt efter Paulinhos onödiga handpåläggning. Då får de en straff liksom. I övrigt så skapade man så absolut ingenting, och jag tycker att de var kämpade bra i defensiven, men jag tycker inte de var otroligt bra defensivt organiserade. Så att det, visst, på ett plan är det en styrka att de tar hem 3 poäng på det sättet ändå, men jag tycker att just det här matchen så var det mer slump än att det var den här inneboende styrkan som jag pratade om tidigare.
Men tur är ju en ingrediens i fotboll, alltså, det kan gälla liksom värvningar, det kan gälla vad som händer på planen och så, alltså, det finns ju liksom ett visst mått av tur och otur i olika matcher och så att jag menar, det är väl inget fel egentligen att bryta ut en enskild match och säga här hade de tur. Däremot då, liksom, om ett lag vinner en serie 3 år i rad kan man ju inte prata om att det där laget har alltid tur. Liksom. Så är det ju inte. Men det är klart att det kan uppstå enskilda situationer, händelser och sekvenser där lag har tur. Liksom.
Och det som gör dem väldigt bra, det är ju såklart trots Häckens massiva bollinnehav, trots att Häcken styr allt, bestämmer allt, så är det ju inte 10 chanser de har. Det är väl 4-5 chanser de har som är bra. Liksom. Och det säger ju också någonting om. Å andra sidan så är det ju, det är ju inte så konstigt när AIK har sina 11 otroligt bra spelare som bara fokuserar på defensiven. Det är klart att det är svårt att skapa jättemycket fler chanser än så. Men det var inte så att de massakerade AIK.
Nej. Det som jag tycker sticker ut med AIKs försvarsspel, det är ju att när det blir en sån här matchbild, det inte riktigt fungerar, motståndarna har mycket boll, motståndarna kommer till en hel del lägen, det kan vara 7 målchanser, det kan vara 5 som du var inne på. Det är att de är inte riktigt alltid rena, de här målchanserna, och där gör AIK någonting som jag tror att alla kanske inte riktigt tänker på, men det när Irandust var det väl som får ett fritt nickläge liksom, då har han ändå en spelare, AIK liksom, som dundrar in i honom hundradelen efter, så att han är lite störd liksom. Det där nickläget är inte så himla fritt ändå, för att det är en AIK som är så himla nära honom, så han kan liksom inte trycka ner nicken, utan den går över. Det är liksom en slump att det läget inte blir helt rent. Det är, om det var Kisito som kommer ut på kanten eller om det var Yashin och har ett friläge, det blir inte ett riktigt friläge ändå, för du har en AIK som är nära där ändå. Jag upplever att andra lag som är sämre på försvarsspel än AIK, där är målchanserna mycket renare än vad de är mot AIK. Det är väldigt svårt att spela en hel fotbollsmatch utan att släppa till målchanser. Men AIK är ändå så grundförsvarsstarka att även när de släpper till målchanser så är de liksom där och nästan ser till så det inte blir en riktig målchans ändå. Förstår du vad jag menar?
Absolut, och sen får man ju ta in det då att när Paulinho fick ett läge, ja, då smackar han givetvis upp den i krysset. När Irandust eller Kisito får sina lägen, då är inte de är väldigt bra i spelet redan, nu tycker jag båda två, men de är långt ifrån dödliga i straffområdet liksom. Då bränner de mycket. Alltså,
ja, och det är ju en faktor ur Häckens perspektiv att de har inte kvar Jeremejeff.
Verkligen.
Och det är också en faktor till hur AIK förhåller sig till en match. Jag menar, det är klart att AIK har ett fokus här. Vilka spelare ska vara extra mycket koll på? Vilka är bättre att släppa? Var har vi våra bästa markeringsspelare och så vidare? Allt det där liksom måste man ju också ta med i beräkningen. Vilka är det som får chanserna? Och så här. Det är klart att det också är en aspekt på det. Det som jag kan tänka lite på kring AIK, det är att skulle AIK vinna allsvenskan så skulle jag säga att det är det sämst fungerande laget som någonsin har vunnit allsvenskan. I alla fall i modern tid.
AIK 09 då?
Alltså sett...
I jämförelse, jag tycker det här laget är bättre än AIK 09. Ett bättre lag.
Alltså, spelare, absolut. Men sett hur de fungerar utifrån förutsättningarna och de går in här som regerande mästare. De har mycket pengar, de har värvat som fan. De har liksom inte... Några tunga spelare, de har ju liksom inte haft några sådana motgångar liksom. Ändå får de liksom
Olsson.
Spel, ja men han försvann ju.
Ja, absolut.
Ja men de har inte tappat unga under sommaren. Nej, just det. Behövt bygga om, de just har det. Kunnat liksom tugga vidare med det här laget. Ändå är det som du säger, ändå går det liksom det är liksom näst laget med näst mest pengar, näst dyrast trupp, går ut mot Häcken och har sådana problem och har ett eget spel så här långt in på säsongen. Det är en gåta och det är det jag menar att utifrån det perspektivet, skulle de ta hem allsvenskan nu så är de det sämst fungerar. Det är inte det sämsta laget, det är det jag säger, för att jag menar försvarsspelet ska ju räknas in. Men det är det över hela planen det sämst fungerande laget som i så fall har vunnit allsvenskan. De andra topplagen som är med i guldstriden här, de har inte lika bra spelare, de har inte lika dyra spelare, de har liksom inte Sebastian Larsson, de har liksom inte den typen av spelare, men de fungerar ju mycket bättre som lag än vad AIK gör, framförallt offensivt då. AIK har ju en drös med var för sig riktigt bra anfallsspelare, men fungerar de ihop? Inte särskilt bra, inte i närheten av hur de fungerade förra året till exempel.
Nej, det håller jag med om. Men jag tänker också att det är ju... Nej, men för det är det jag landar i liksom. Hur skulle egentligen AIK skapa lägen i andra halvlek? Vad var tanken liksom? Hur skulle de egentligen skapa en chans? Jag såg inga tendens eller embryon till den typen av anfallsspel. Så där kan jag bara landa i att det var riktigt mycket flyt att de fick 3 poäng mot Häcken. För de kunde liksom inte räkna med en sån straff på något sätt. Jag antar att de var nöjda med en poäng helt enkelt. Så att det hade varit okej för dem.
Sen är det ju ett dramatiskt efterspel här då. Vad fan hände? Det blev ingen presskonferens eller drog Norling från presskonferensen? Vad fan hände? Jag menar, Alm var ute, Andreas Alm, Häckentränaren, var ute och stormade där mot domaren. Det kan man ju tycka vad man vill om. Jag tycker den här domardebatten, vi kan ta det lite senare, är oerhört banal. Men vad fan hände?
Ja, men jag kan ta det från början då. Det är ju... Först tycker Häcken att de ska ha frispark när Lindgren får två stycken bebishänder på ryggen och Bassi trycker sig undan och gör mål. Jag tycker att det är liksom en typ av närkamp som man måste acceptera. Liksom. Det kan möjligen bli frispark, men man får inte vara ledsen för att det inte blir det. Jag tycker att just det gnället tycker jag var ett patetiskt gnäll. Straffen däremot, jag tycker inte det borde vara straff. Jag tycker Mets faller på ett onaturligt och felaktigt sätt. Samtidigt tycker Paulinho är en som yttrar ofta är dum i huvudet i försvarsspelet och lägger handen där på ett onödigt sätt på axeln. Liksom. Men det borde inte vara straff, för där förstår jag ilskan. Problemet är att jag tycker att Häcken lägger de lägger mer kraft än Hammarby, mest kraft i allsvenskan på att fokusera på domarna.
De har gått om Hammarby i Göteborg.
Absolut. Alltså, otroligt mycket i tid på att koncentrera sig på domaren, och det kommer ju från tränaren från början. Och Alm, han är ju medveten om det. Han säger efteråt att jo, men vi har gjort så här för att vi vet att möter vi topplagen så kommer de få alla domslut med sig om inte vi liksom tar spjärn, gör motstånd, försöker göra någonting åt det. Men alltså, jag upplever ju, för jag minns ju i halvtid så när Rasmus Lindgren och de andra gnäller på domarna och Alm är förbannad på domarna, då är ju den här linjedomaren som dömer straffen sen, han ser ju vansinnig ut. Helt vansinnig ut ser han ut på Häckens gnäll. Liksom. Han ser verkligen störd ut av det och han ber dem i princip dra åt helvete med förmodligen finare ord. Liksom. Sen är det ju han som också dömer straffen sen för AIK. Såklart gör inte han det. Men jag tänker att jag tror inte liksom att den taktiken som Alm har då, att Häcken ska försöka ta sig upp på storlagens nivå med hjälp av att ta plats och visa att de vill någonting. Oklart om den är så lyckosam. Sådär.
Jag tror den är jättedestruktiv. Det är inte det minsta konstruktiv. Alltså, du håller på att fokusera på någonting du inte riktigt kan påverka. Och så. Däremot så finns det ju en aspekt av relevans i att det är ju storklubbarna med sin stora publik och sina stora bortaföljen och allt det. De är ju gynnade. Är det några liksom som gynnas av domslut i fotbollsvärlden så är det ju klubbarna över hela världen med störst publik. Så är det ju. Jo. Så att i Sverige är det ju storklubbarna som är gynnade. En del av dem gnäller alldeles för mycket på det, vilket är fullständigt patetiskt, för de är i långa loppet gynnade av domsluten. Det är småklubbarna som får mer emot sig. Ur det perspektivet har ju Andreas Alm en poäng. Däremot så tror jag inte heller, jag tror att han det skapas liksom någon slags negativ energi runt det och det blir ett förlorarbeteende och det smittar av sig på spelare. Jag har väldigt svårt att se vad han ska få ut av det ur det perspektivet. Det bästa för Häcken är att skaffa sig en större och liksom mer högljudd klack. Då kan man ju börja skapa liksom det här trycket som forskningen har visat att domare faktiskt kan påverkas av. Nu tror jag tror det säkert kan ligga något i det, att är domarna vansinniga på ett lag, tycker att lag beter sig patetiskt hela tiden. De kommer ju naturligtvis försöka att inte vara påverkade av det, men någonstans kanske det sitter det. Jag blir ju i min objektiva roll, jag tycker liksom jag blir irriterad på så Hammarby och Blåvitt och nu Häcken och de håller på att tjafsa på mycket av domarfälvet. Det fokuserar på fotbollen, det är för fan ingen liksom domarverksamhet vi håller på med. Släpp det och spela boll.
Och sen så med det sagt, Häckens hemmaklack blir ju allt större. Jag måste säga att den ser ganska...
Ja, absolut. Den var precis, jag imponerad av under cupfinalen.
Ja, det blir allt större. Men så var det ju så också då, efter matchen så är det den här klassiska C-more-intervjun med tränarna. Och det blir alltid kul när Alm och liksom Norling ställs mot varandra. För det finns ju en prestige mellan de två, upplever jag i alla fall. Och då börjar ju Alm prata väldigt, väldigt mycket om domarna väldigt snabbt. Och helt plötsligt försvinner bara Norling från sändningen. Han är inte där längre. Då tänker man, han stack mitt i. Sen kommer han visserligen tillbaka och så får han fråga om domarna och då säger han bara, det här känns som déjà vu. Det räcker, jag säger inte mer än så, men det känns som déjà vu. Och sen så i princip går han därifrån. Och då syftar han ju på att var det hemma matchen förra året när Alm sa samma sak, att det går inte att slå AIK om AIK har domarna med sig. Och uppenbarligen var ju Norling irriterad över det. För sen dök inte han upp presskonferensen. Han skickade Patrik Gildefalk, den assisterande. En trevlig kille, absolut. Men det kan ju inte han man vill lyssna på just efter den här matchen då. Och jag frågade Stefan Melleborg, AIKs mediekille, om vad det berodde på. Och då sa han, nej, men det händer ganska ofta. Eller det är andra gången i år som Norling tar presskonferensen. Men det händer väldigt sällan. Och Alm, när han kom in så var Alm överraskad när han såg Gildefalk och sa så här, vad fan är det som händer liksom, sa han i princip då till honom. Och då frågade jag Alm på presskonferensen, varför trodde Rickard inte dök upp liksom? Och då sa han, nej, jag tror att han är trött på mitt på att jag pratar om domarna så mycket, att jag snackar så mycket om domarna, så han vill nog inte vara med. Så man på något plan, om den som minns vår match minns ju att Rickard Norling vann den mentala kampen på något sätt mot Alm på den första presskonferensen när Alm gav upp guldet där i typ femte omgången eller vad det nu var, och Rickard sa, har du redan gett upp? Nu får man ju intrycket av att han vann även rond 2 när han vann genom att utebli, liksom att protestera mot Alms domargnäll, så dök han inte ens upp på presskonferensen. Så att, jag gillar båda två, men just nu är det ju 2-0 till Rickard, eller vad säger du?
Ja, framförallt vann de ju båda matcherna, och det är väl någonstans det som räknas. Alltså jag är egentligen inte emot att man kan diskutera och försöka liksom resonera kring olika domslut, men det är när man lägger den här enorma vikten på dem. Du hade ju ett resonemang här nu som var relevant, att tyckte att den första situationen med Obasi när han knuffar undan, att det är helt okej, men att det andra inte skulle vara ett straff. Liksom. Jag kan se att man har en annan linje, man ser att det är att Obasi har en hand på Rasmus Lindgren, är det va? Ja, nej, men då får man faktiskt ta en frispark där, för han knuffar undan honom där. även om den knuffen inte är jättehård. Och man kan också säga att ja, Paulinho har en hand. Mm. Och visst, Mets, han faller ihop som ett korthus. Han filmar ju, det är uppenbart. Men Paulinho har lagt handen. Det blir omöjligt för domaren i det läget att avgöra hur mycket kraft. Så att där ska det vara straff. Då har man en både enligt ditt sätt att se det och enligt mitt sätt att se det, en rak linje i det. Nu tror jag problemet här blir ju att domaren har då inte en rak linje liksom, eftersom han släpper den ena och tar den andra liksom. Och det är ju någonstans det som blir problemet. Hade VAR då exempelvis funnits, då tror jag att det hade blivit första målet hade dömts bort, just för att då hade VAR sett, ja men det är en hand där. Ja, då tar de bort det liksom. Mm. Och på straffen han har sett, ja men han har en hand på axeln och han ramlar, ja då är det straff liksom. Så att ur det perspektivet, det kan man ju liksom ha en lugn och fin resonemang om givetvis. Så det har jag egentligen inget emot. Men det är när man tillskriver det de här oerhörda värdena. Jag menar, Häcken har 90 minuter på sig att skapa bättre målchanser än vad de gör. De har sålt iväg Jeremejeff. Att de inte vinner den här fotbollsmatchen handlar om 1000 andra saker än de här liksom domsluten.
Sen vill säga det om Häcken också. Eller först vill jag säga en sak om Obasi. Det sista grejen om det. Jag tycker han häver sig mot ryggen snarare än att knuffa den. Så att det är en del av ett kampmoment till 100% snarare än någonting elakt. Sen vill jag också säga att Häcken tycker jag var imponerad av två spelare framförallt. Gustav Bergen tycker jag var jättebra på innerfältet. Både duellspelet och bollspelet. Du hade rätt för, som du sa, för typ 10 veckor sedan att Falsetas borde petas till förmån för Bergen. Det har han verkligen visat nu.
Ja,
till
100%. Det, så är det väl också.
Han jag säger det. Exakt. Så att, ja. Du hade helt rätt med det redan då, menar jag. Och sen tycker jag att Kisito, även för han är helt ofärdig i själva avslutsmomenten och som anfallare, så tycker jag att han var väldigt imponerande på att suga ner boll, ta in den, spela vidare, uppehålla tre mittbackar i AIK, tycker han var jättebra. Så att Gustav Nilsson, som ser kalvig ut, får nog vara kvar på bänken ett tag till, och Kisito tycker jag ska ha den rollen just nu.
Vi har ju haft en mejlare efter oss som har frågat att vi inte aldrig pratar om Häcken. Nu måste ju den mejlaren ha fått det behovet tillfredsställt. För nu har vi pratat väldigt mycket om Häcken. Risken är väl att det inte blir så mycket mer nu då, eftersom vi ju skriver av dem från guldstriden om de inte kommer tillbaka där. Vi ska lämna dem. Vi ska också lämna AIK. Vi ska ta oss vidare till matchen som därpå följde. Det var ju Hammarby-Blåvitt och den såg jag. Och där har jag... Det blir ju väldigt målrikt, och det beror ju väldigt mycket på att Hammarby gör ju 3 mål på 12 minuter. Och hur fan kan det där hända liksom? Ja, alltså om man kollar på vad Poya Asbaghi säger i intervjun precis innan avspark i tv-intervjun. De kan vara ganska intressanta, de där intervjuerna ibland. För att då vet de att det de säger där, det motståndaren hinner liksom inte dra någon fördel av det. Så då kan de liksom berätta precis hur de har tänkt. Och Poya, han säger ju att det är viktigt mot Hammarby att de inte blir så nedtryckta. För att om Hammarby får dem liksom att spela handbollsanfall mot dem, där de i princip försvarar straffområdet, ja då är Hammarby så skickliga så att förr eller senare så kommer de göra mål. Så att Blåvitt måste ha ett eget spel, menar han på, måste kunna ta oss ur det här och äga boll och så vidare. Och jag sympatiserar med den tanken, absolut. Men jag sympatiserar inte med att gå in i matchen med den strategin. Lasse Lagerbäck, när han var förbundskapten, han hade liksom, jag vet inte om uttryckligen, men nästan alltid när Sverige spelar sina landskamper, och även om de så mötte San Marino första kvarten, då hade de inga passningar på egen planhalva, utan bort med bollen bara, så långt bort från eget mål. För att i början av en match är man liksom inte riktigt med. Det är lurigt om bollen är för mycket nära ens eget mål. Man är liksom inte riktigt inne i det. Det gör lite ondare att ta närkamperna. Det kan vara massa olika förklaringar. Man har liksom inte riktigt kommit in i det. Så att man såg det. Det var jättetydligt på Sverige. De undan med bollen. Bort, så långt bort från eget mål. Sen kunde Sverige under Lagerbäck i många år spela jättefin fotboll liksom. Men den här första kvarten, bort med bollen liksom. Mm. Vad gör IFK Göteborg efter en minut? Och de försöker liksom tiki-taka sig fram på vänsterkanten. Tappar bollen, håller på att bli straffade. Vad gör de efter 2 minuter? Samma sak igen. Viktor Wernersson och Yusuf försöker spela lite snyggt liksom. Jeppe Andersson bryter, sätter upp Rodic som skjuter in 1-0. En chockstart och en jättefin start för Hammarby på grund av ett bolltapp som man redan har sett tendensen till. Livsfarligt att spela så mot Hammarby med all den offensiva kraft. Tappa boll på egen planhalva. Och det här, det påverkar dem väldigt mycket, så att när Hammarby några fem minuter senare det väl kommer ytterligare ett anfall och trycker tillbaka dem, ja då kommer man inte upp i press på Bojanic. Han liksom, Bojanic står ju och väntar och tittar, ska jag passa, vad ska jag göra? Nej, det är ju ingen som kommer upp här, vad fan, jag kliver fram och skjuter då liksom och skjuter ett kanonskott från 20 meter. Alestis är helt vansinnig, IFKs målvakt på försvarsspelet. Och någonstans nästan i matchen, och fan åka på 2-0 borta mot Hammarby, det är ju nästan kört liksom, och sen kommer tredje mål för att man är för dålig i boxen. Men allt det här börjar ju genom de här väldigt, väldigt onödiga bolltappen som man inte behöver göra, där du kan mycket enkelt skicka väck bollen efter en minut spel, efter två minut spel, för att du vet att i början av matchen är det extremt, kan det straffa sig jävligt mycket och åka på någonting. Så att jag tycker de kommer snett in i den matchen, och det verkar vara liksom att man kan ifrågasätta vad fan är matchplanen egentligen. Nu vet ju inte jag exakt det, för jag hör ju bara vad Poja säger i den här intervjun innan. Men utifrån den så kändes det som att han gick in med den här inställningen att vi måste kunna spela oss ur det här nu.
Mm. Jag har en sak att säga om det, jag tänkte fråga dig om det. Det pågår ju en debatt, tror jag, liksom nästan hela fotbollsvärlden i det här, att ska man anpassa sitt eget spel beroende på vilka motståndare man möter? Liksom. Ska man anpassa sitt egna uppbyggnadsspel beroende på vilka man möter? Du och jag kommer från den gamla skolan, vi tycker självklart att man ska göra det, eller hur? Jag tyckte i alla fall i hög utsträckning att man borde göra det. För annars kan man bli straffad på ett dumt sätt, man kan tappa poäng, man kan gå bort sig på ett sätt som är onödigt, känns som. Liksom. Medan så andra i hög utsträckning, kanske man får börja tänka så också, menar att man måste helt enkelt ta de riskerna, för att man gör det i andra matcher, då ska man inte byta just mot Hammarby, bara för att de är bra på att pressa högt och vinna boll högt på hemmaplan, så ska man inte byta för att man måste få in de här linjerna i spelet, för det gynnas man långsiktigt av och så vidare och sådär. Och dessutom, om man spelar sig förbi Hammarbys höga press, då är det ju ocean av ytor om man lyckas med det liksom. Så att då kan man ju skapa mycket chans som helst, komma i numerära överlägen och sådär. Vad tycker du om någon tanke? Liksom? Gillar du det?
Nej, alltså, det är väl inte så att det ena i alla lägen är bättre än det andra. Så det finns väl för- och nackdelar med båda. Det är två olika sätt att se på det. Här menar jag bara att jag köper den idén att Poja och IFK känner att vi måste kunna spela oss, vi kan inte bli så här tillbakatryckta. Mitt problem med det är att man gör det så tidigt i matchen. Det var därför jag tog Lagerbäck-exemplet där, att han var ju extrem på det. Även om Sverige möter San Marino så skickar ju han undan bollen för att man vill inte ha någon skit i början. Det tror jag är en grundregel som alla lag i mesta möjliga mån bör förhålla sig till. Och kanske särskilt utifrån ett motstånd. Så att ja, lite måste man anpassa sig efter sitt motstånd. Men i den stora, liksom, den mer filosofiska diskussionen, så har jag väl inga problem med det. Jag menar, hade det här varit en jämn fotbollsmatch som IFK Göteborg kanske hade förlorat med 3-2 och man gjorde det genom att, precis som du var inne på, man tror på sin idé och så vidare, ja, då hade det inte varit så mycket att diskutera. Det som finns att diskutera här, det är ju hur fan kan ett lag ligga under med 3-0 efter 12 minuter, och det beror ju delvis på precis de här grejerna jag säger, att man går in i den på fel sätt. Det tror jag ingen, för att jag menar, jag har sett Hammarby i många matcher i år. Det är ett av de lagen jag har sett mest. Jag har sett Hammarby vinna med många mål på Tele2 i många matcher, där Hammarby har gjort otroligt bra saker, där man har varit bländad av Hammarbys spel, även om det har varit mot sämre lag. Kan ha varit mot Elfsborg, kan ha varit mot Falkenberg, Östersund, Sirius, ja, vilka det har varit liksom. Alltså, man har sett, fan, där kommer Bojanic ner liksom, och så en passning som skär igenom lagdelarna, och Tankovic kommer in i planen, du får en djupledslöpning på anfallare, och sen kommer Katja Niklic på bortre stolpen och stöter in. Det är ju så Hammarbys anfall har sett ut. Fantastiskt fina anfall mot ett sämre motstånd. Det var inte det Hammarby här vi såg. Det var inte någon jättebländande offensiv insats. De möter ett lag som bjuder på väldigt, väldigt många mål, så de behöver inte ens plocka fram de här kvaliteterna. Och sen så tappar de. De hade ju 3 ordinarie spelare borta från start. De tappar ju 2 till under matchens gång. Så att jag menar, det är ju ett halvt ordinarie lag till slut som är ute på banan. Och Djurdjic var ju avstängd som sagt. Mm. Så att Hammarbys offensiv fungerar inte alls så som vi varnar. Vi vill se det när man verkligen så här, när jag efteråt skriver att fan det är roligare att kolla på Hammarby än att gå på Gröna Lund. Det var inte det Hammarby, ändå gör de liksom 6 mål. Och det är klart att det beror ju på någonting.
De nya spelarna på planen, Rodic och så vidare, vad tycker du om dem som fick komma in och göra ett jobb så att säga?
Ja, Rodic tycker jag gjorde det jättebra. Han har ju den här säsongen oftast hoppat in som back egentligen. Och jag har tyckt att han har gjort det hyfsat där också. Han är ju liksom ingen försvarsspelare. Men nu fick han ju spela på den positionen han vill spela. Och det blev ju en match som passade honom väldigt mycket. Han är ju mycket, det är mycket energi liksom. Och han kommer med kraft och fart och så. Och det gör han jättebra. Så att, vad hade du med för nya spelare där? Du hade ju, ja, Junior kom in, det är ju intressant. Han ser ju såklart lite ringrostig ut och är väl inte riktigt så mjuk med bollen som man är van vid att se honom. Men det är ju inte så jävla konstigt, han har varit borta svinlänge. Utifrån hur länge han har varit borta så skulle jag säga att ja, men han är inte lång, han är liksom, har de avstängningar till derbyt eller? Jag vet fan om blir Jeppe Andersen avstängd.
Nej, jag tror han spelar.
Han klarar sig, ja. Kanske då han fick kort. Ja. Nej, men han är inte långt från att ta en välförtjänt startplats. Inte en startplats bara för att det är någon som är avstängd eller så. Utan där har de verkligen ett som ett nyförvärv liksom, som kommer in för dem här mot slutet.
Vad säger du om alla skador då? Vad var det han sa, Bilbo, om vi är klena?
Ja, nej, men det är något känns det som det inte riktigt fungerar i hur de hanterar det. Man kan ju titta på Norrköpingsmatchen när de startar David Fällman och Alexander Kacaniklic som båda har problem och båda tvingas kliva av ganska tidigt. Det här är alltså matchen innan ett långt uppehåll. Här hade man chansen att få 3 veckors vila på dem, kanske får de helt återställda inför för en guldstrid. Istället så slänger man in dem i den här matchen och de går sönder. Visst, det är lätt att sitta och efterklok, men det är klart att man hade kunnat, ett fysteam hade kunnat resonera så, Bilbon hade kunnat resonera så. Det finns ju ett perspektiv i att du värvar en viss typ av spelare, de som liksom har en lång skadehistorik är inte lika dyra och så. Hammarby är inte de som har mest pengar, de letar på lite andra hyllor än kanske AIK och Malmö FF, och då kan det vara att man får mer skadebenägna spelare när man värvar så, men då måste du förhålla dig till det liksom, då måste ju fysteamet vara anpassade lite efter det. Så att jag tror att definitivt att det där är en diskussion som Hammarby kommer ta, för att man får skador nu i slutet av en säsong, det är egentligen inte så jävla konstigt, men Hammarby har haft bekymmer hela säsongen i princip. Det har varit väldigt, väldigt mycket skador, särskilt på deras försvarsspelare då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lämnar Hammarby blåvitt därmed. Vi har konstaterat att Hammarby klippte bort IFK Göteborg från guldstriden där, medans Hammarby kämpa sig kvar. De har ju fortfarande, går de rent så är de uppe på de berömda 65 poängen. Så att de behåller vi definitivt där. Matchen som följde på den var ju Malmö FF IFK Norrköping, och den såg jag också, och det måste jag säga att det där var en bra jävla fotbollsmatch rent kvalitetsmässigt. Jag skrev det efteråt att det var en internationell aura över den.
Är det inte alltid det när Norrköping möter ett annat topplag? Jag skulle säga att de är det mest generösa laget, topplaget i Allsvenskan, på att öppna upp matcher och liksom göra det till den här festen på något sätt. Jag ska försöka minnas vilka matcher som Norrköping spelat tidigare. AIK hemma, otroligt spel som Norrköping sätter igång. Liksom. AIK borta, Norrköping bjuder upp till dans och gör det till, liksom till en svajig match. När Norrköping möter Hammarby, båda matcherna, otroligt att se på, otroligt kul att kolla på. Bra fotboll, lika som mot Djurgården borta.
Ja, jag hör vad du säger. Jag tänkte inte nödvändigtvis på att det blev underhållande, snabb, bra fotboll. Så, utan jag tog med allt i det. Alltså, närkamperna stenhårda. Hur Ove Rösler förändrar en matchbild. Hur bra Norrköping är när de är bra i första halvlek. Hur bra Malmö måste vara i andra halvlek för att få hål på dem. Hur Kasper Larsen liksom styr sin backlinje. Det var så många olika moment. Alltså inte bara just den här fart eller så som för det är ju inte alltid nödvändigtvis ett tecken på att något är bra liksom, ifall det öppnas spjäll överallt liksom, och lagen far fram och tillbaka och det här Hawaii-fotboll, visst kan vara underhållande att se, men här var det mer liksom att allting som hände kändes som att det utspelades på en hög nivå och det krävdes väldigt mycket av de inblandade för att fungera på den här höga nivån. Och de gjorde det, och det gjordes liksom också ett par matchavgörande beslut som var lätt att imponeras av.
Hur lyckades Norrköping med det som många europeiska lag inte lyckas med borta mot Malmö FF? Hur lyckades Norrköping liksom diktera matchbilden på ett sätt som, ja men, som sagt, som, det är ju fan i Europa League de senaste åren så har ju få lag lyckats göra det på det sättet som Norrköping gjorde nu.
Ja, jag skulle säga att det var kombinationen av att Malmö FF inte gjorde det de brukar göra tillräckligt bra och att Norrköping kom in i den här matchen med en tydlig bild just hur de skulle hantera den grejen. Det kändes som att allt Norrköpings fokus var hur hanterar vi Malmö FFs återerövringspress. Vi måste spela oss förbi den. Det sammanföll med att Malmö var inte riktigt på tå. Jag menar efter 30 minuter så skanderade ju publiken vakna Malmö. Det var ganska intressant för att det var ju faktiskt det var en helt briljant matchanalys. De buade först, sen kom de då uppenbarligen på att det är bättre om vi får in ett budskap här liksom. Så då körde de vakna Malmö och det fick faktiskt effekt i kombination med ett par andra saker som jag ska komma in på. Men det som framförallt var att Norrköping kunde utnyttja det här Malmö, det handlade inte bara om att de inte var på tår, det var att de hade väldigt, väldigt stora utrymmen mellan sina lagdelar. Rasmus Bengtssons backlinje föll väldigt djupt. De låg väldigt långt ner. Så att när Malmö högre upp försökte pressa boll för kom med sin återerövringspress, ja då kunde Haksabanovic, Skrabb, Nyman, det fanns väldigt, väldigt stora ytor för dem att göra sig spelbara på, så att det var inte så jäkla svårt för Norrköping att när de skulle spela sig ur den här pressen, ja då kunde man ganska lätt sätta en boll rakt igenom Malmö i princip, eftersom backlinjen låg så jäkla långt ner så det blev sådana stora utrymmen. Och där har de ju helt exemplariska spelare att sätta dem på. Haksabanovic är ju fantastiskt just när han får den lilla möjligheten att vända upp och sätta liksom fart mot mål med bollen klistrad vid fötterna. Ett par kroppsvrickningar och komma till avslut. Så att de olika faktorerna samverkade skulle jag säga. Och det som sen då är intressant är ju att ja, publiken de driver på, men också Ove Rösler. Han är ju vild på kanten där. Han är ju på Bengtsson hela tiden. Måste upp med backlinjen. Och efter ett tag så biter det här, och framförallt så biter det ju paus. Och när Malmö kommer ut i andra halvlek så är det ju ett mycket, mycket mer kompakt lag. Och då har Norrköping också bränt en del av sina krafter. För de har fått slita ganska hårt i första halvlek. Det får alla lag göra mot Malmö FF. Plus att Malmö får då få ett mycket tajtare lag. Och då blir det en mer normal matchbild för Malmö FF. Då kan de ju komma i sina vågor. Då börjar Rex och Trojstadsson hitta sitt samarbete till vänster. Då börjar få in Rosenberg mer i spelet. Han får ju ta emot ett par bollar i straffområdet och de, liksom, de kommer i våg efter våg. De skickar in mycket folk offensivt straffområde och de blir liksom inte lika sårade bakåt då eftersom de har ett tajtare lag. Det är väl egentligen förklaringen. Så att jag menar, den här matchen skiftar ju karaktär genom aktiva insatser från i det här fallet publik och tränare skulle jag säga.
Jag kollade på andra halvlek där efter jag sett AIK och Häcken, och då för jag hade ju förstått att Norrköping var otroligt på första halvlek, men jag fick inte se det så mycket. Så det jag såg andra halvlek var ju att, som du säger, att Malmö hade kommandos förfall, så upplevde jag att de efter ett tag vann alla andra bollar liksom. De sökte tillbaka bollen hela tiden. Var det att backlinjen sjönk alldeles för lågt då i Norrköping, eller har de helt enkelt anfallare som inte kan binda fast boll och hjälpa laget bättre i det läget?
Nej, men jag tror att det får ju Malmö då ett kortare lag liksom, så att de ligger bättre och de kommer mer rätt till positionerna. Sen om du hör vad andra tränare i den här debatten, har Malmö FF en spelidé eller inte liksom, som jag ju också tycker är ganska banal, för det är klart som fan att de har. Allt det här vi pratar om nu är delar av det. Men om du hör andra tränare prata om Malmö FF, så pratar de alltid om hur otroligt starka de är fysiskt. Mm. Och när de väl är på tå och gör rätt saker, då är det klart att då är de ju i det spelet mycket, mycket bättre än IFK Norrköping. Det var ju bara det att i första halvlek så hade de för långt mellan lagdelarna och de var liksom inte riktigt med i matchen och så här. Och det är klart att då kan det ju se ut som att Norrköping även kan mäta sig mot Malmö i det fysiska spelet. Men när det blir en annan matchbild, ja, då är Malmö helt enkelt. De har varända spelare är ju liksom som ett granitblock i kroppen, och de är snabba, de är atletiska, de vet precis vad de ska göra. Och så här, det är ju en del av Malmös spelidé.
Hur kommer det sig att Malmö klarar detta med en man mindre då? För jag såg inte Antonsson många gånger under matchen.
Jag satt och tänkte på det nu, vad fan fick de någon utvisen? Nej, men det är ju helt rätt, det gjorde inte jag heller. Nej, men han var verkligen totalt osynlig.
Nej, men jag har ju sagt det tidigare, vi har ju pratat om det i podden många gånger. Jag tycker att det är ett enormt problem att det är ingen av anfallarna som ens är på en 70% nivå av Rosenberg. Liksom. Han får fortfarande bära det här laget alldeles för mycket vad gäller rena offensiven då, längst fram. Bekymmer. Det är så svårt att förstå att Antonsson, som var så otroligt bra under hösten, ja, inte var i närheten av det här.
Nej,
det här
men
året.
Det var precis den frågan jag skulle ställa till dig, för att jag följde ju inte Allsvenskan så noga 2017-2018, så jag vet ju inte riktigt hur han var 2018, och jag har ju förstått att han var bra mycket bättre. Det som skulle vara intressant, det vet jag inte om du kan svara på rak arm, det är vad var han bra på 2018? Hur användes han då? För att den roll han egentligen borde ha i det här Malmölaget så som de spelar, det är ju att vara en boxspelare och sätta sina avslut. Alltså, ska Malmö FF ha användning av forwarden bredvid Rosenberg, så bör det ju vara en som är riktigt, riktigt, riktigt bra i boxen så som de spelar nu.
Men vad är liksom viktigast för vad är viktigast för en anfallare i Malmö? Det är ju att inte störa Rosenberg för mycket. Det är ju att liksom komplettera honom, eller hur? Att vara. Och förra hösten upplevde jag att de kompletterade varandra väldigt bra. De hade ett oerhört bra samspel då, liksom, även speltekniskt. Men också då såklart att Antonsson tog det jobbiga djupledsspelet, så fick Rosenberg koncentrera sig på mycket annat sådär. Det var, han löpte för honom på många sätt, på samma sätt som kanske Henke löpte för Zlatan under många år. Även för det är inte alltid det mest effektiva, men när man är så pass dominant lag så kan ju det fungera. Jag tyckte att de funkar väldigt bra ihop, och så var han ju också väldigt bra i straffområdet under den tiden. Så liksom, det är ju att Jeremejeff är ju en av Allsvenskans bästa anfallare, men han kunde inte spela Malmö för att han och Rosenberg var för lika, eller hur? Då funkar det inte på det sättet. Därför tycker jag att Antonsson kompletterade Rosenberg på ett bra sätt under hösten. Nu när de är så tillbakapressade till exempel mot Norrköping, då kan man tycka att Antonsson borde erbjuda ett alternativ på den långa bollen, liksom på att störa Norrköping med en lång boll bakom backlinjen där han kan löpa in och sådär. Men det ser man ju aldrig. Man ser ju aldrig han nästan störa motståndlaget med den typen av löpningar. Och han är inte bra i bollmottagarspelet. Liksom. Och det enda samarbetet han hade med Rosenberg den här matchen, det var ju när han blockade Rosenbergs skott när Rosenberg sköt ett lågskott i straffområdet. Jag antar att det bara är en jättelång formsvacka, för att jag tycker inte han, de ser ju nästan allergiska ut mot varandra på planen. De har ju liksom inget samspel överhuvudtaget, och det hade de faktiskt förra hösten.
Ja. Och det är lite konstigt, för att Rosenberg upplever jag, eller tycker jag, kan ju anpassa sig. Jag kommer ihåg när Isak Kiese Thelin var i där, då tog ju Rosenberg en helt annan roll, för då fick han ju liksom, det gick ju Thelin in liksom med livet som insats i varenda första duell liksom. Och så kunde Rosenberg samla upp bollen där den damp ner.
Och
så
tvärtom med Kjartansson, då var det Rosenberg som fick ta jobbet och Kjartansson fick ta avsluten. Liksom.
Så att jag köper inte riktigt det där med att det skulle vara svårt att spela med Rosenberg för att han tar så mycket plats, eller att han ska ha det på ett CSO på något sätt. Utan jag tror att det är jävligt lätt att spela med Marcus Rosenberg. Då är jag mer inne på din teori att Antonsson befinner sig i en av världens längsta formsvackor. Den har pågått exakt hela det här året.
Exakt, men det finns ju ändå ett par exempel på spelare som
du,
inte
har... Vet du vad det kan vara? Han kan ju vara sliten. Det kan ju vara så jävla enkelt.
Att det är ett långt år liksom.
Det är en lång jävla säsong. Den har ju bara pågått och pågått. Och han kom väl in också från, utan att han har fått något uppehåll. När hämtades han in? Han har inte haft någon ordentlig försäsong på det sättet på länge, för det har bara pågått och pågått.
Ja, exakt.
Han, kom ju, han var ju proffsåtervändare, kom han under ett sommaruppehåll eller?
Han kom i sommaren 2018 kom han.
Ja, precis. Det var när jag inte bevakade. Ja, precis. Och då kom ju han liksom precis från en lång säsong, gick rätt in i en ny som förlängdes genom att de gick vidare. Så att det kan ju vara det att han är liksom i grundsliten, att det är helt enkelt hans fysik som gör att nu är det här någonting som vi i den här podden resonerar oss fram till, så vi liksom inte kritiskt prövat den här teorin på något sätt. Men det skulle kunna vara så att han faktiskt i grund och botten är jävligt sliten.
Jag tycker det var bra instick med Thelin och Kjartansson och sådär, att det finns anfallare som verkligen passar bra med Rosenberg och anpassar sig mycket, och han anpassar sig ut från dem. Men vi har ändå Målins, Jeremejeff, Carlos Strandberg och nu Antonsson som har vissa problem med att anpassa sig eller lyckas med Rosenberg. Så jag tycker ändå det finns någon slags empiri som man kan bygga där på. Det var bara det jag ville säga.
Okej, så du vill att vi ska...
Nej, men jag säger inte att det är Rosenbergs fel heller liksom. Men jag säger bara att någonting gör ju att andra anfallaren inte skiner så mycket.
Mm. Jag tror att i Antonssons fall så kan det nog handla om fysik.
Absolut.
Sen fick vi ett resultat då till slut, 1-0 där, Rosenberg som hittade Rex på bortre stolpen, och det var ju alls ingen slump att målet såg ut på det sättet, eller att det här målet kom då. De hade haft ett par liknande anfall. De är jävligt bra på att komma in med mycket folk i straffområdet. Det är också en sån här underskattad del av när man pratar om spelidé och så vidare. Hur fan gör man mål? Jo, liksom klarar du att bygga upp ett spel så att du alltid kan skicka in en jävla massa folk i straffområdet, och det är klart att du ökar dina chanser på att göra mål. Lag kan ju spela jättefin fotboll för att de har mycket folk centralt i planen exempelvis, men sen när de kommer fram med bollen mot straffområdet, ja, det är två gubbar där som stångas med fem liksom. Då blir det inte så jävla många mål gjorda. Så att det är ju också en styrka i Malmö FF för att hela tiden komma till den typen av anfall, att de har spelare i position. Jag tror vid det här målet är de väl en 4-5 man som stormar in i straffområdet, och då är det inte så jävla lätt för Norrköping att hålla koll på att Rex kommer bort till stolpen också.
Ja, men därför måste man säga att till exempel Malmö var ganska bra hemma mot Djurgården, för där har de ju, de skapar inte chanser varje gång, men jag måste säga att de har typ 10 gånger där de packar motståndarnas straffområde fullt med egna spelare och skulle kunna komma i riktigt bra lägen. Så att de har en jävla fysik på det sättet att orka ta sig in hela tiden, och ett mod.
Så är det ju. Och segern gör att de definitivt är med här. Är det något lag som skulle kunna gå rent här sista, så är det väl egentligen Malmö FF. Nu får de ju det körigt i och med att det är extremt tätt i Allsvenskan. De har sina Europamatcher. Mm. Men de verkar ta sig an det på ett ganska obekymrat sätt ändå. Rosenberg, när han får frågor om det, han hanterar ju det där bra. Liksom. Han vill spela matcher, tala på att träna så jävla mycket. Det kan man väl i och för sig tro är ganska ärligt. Jag menar, fotbollsspelare minns i alla fall jag från när jag spelade. Så det, vad fan, det var ju träna. Det var ju roliga var ju att spela matcher, så är det.
Ja, de har väl några spelare som man absolut inte vill ska vila. Det är väl egentligen centrallinjen, Rasmus Bengtsson, Christiansen i första hand på mittfältet, och Rosenberg som det alltid tycker jag blir jobbigare när de inte är på planen. Liksom.
Men Christiansen verkar vara en jävla evighetsmaskin.
Ja, så är det ju. Han är sällan skadad, och eller han har ju haft många tuffa skador i karriären, men jag tycker han är sällan en småskadad. Mm. Och jag tycker att han
är fräsch liksom.
Ja, absolut.
Inte plågad av ifall det blir tätt.
Nej, jag köper det.
Då lämnar vi den matchen och går vidare till den sista guldstridsmatchen. Det var ju Djurgården-Helsingborg. Det var ju också en oerhört fascinerande fotbollsmatch. Jag har varit alldeles lyrisk när jag skulle prata om den efteråt här i våran tv. Men du var där på plats, så vi kan ju börja med dina intryck av den.
Ja, du och jag smsade lite under matchen, och vi brukar alltid vara överens. Tycker att vi var överens den gången också, men kan inte 100%. Jag var ganska... Jag tycker Djurgården var bra den första halvleken. Så här, bara för att Helsingborg gör ett bra arbete, ett oväntat bra arbete och ser fina ut under Olof Mellberg, så betyder inte det att Djurgården gör en svag match. Första halvlek menar jag. Jag tycker ju att Djurgården var ganska tålmodiga, och visst, de kommer inte igenom centralt så jävla mycket under matchen, men jag tycker att de massakrerar ju Helsingborgs kantspelare. Så kanske Helsingborg lämnar den ytan ganska mycket för att de ska kunna försvara centralt. Men jag upplever ju att de skapar ju 4-5 riktigt bra chanser via rent inläggsspel och vunna andra bollar och så vidare. Och det...
Jag tror inte Helsingborg lämnade kant, inte mål.
Nej, jag vet,
för då hade inte Mellberg skrikit
sen. Jag ska komma in på det. Men det kan ju vara att de åtminstone att de styrde ut dem där och ville att de skulle än att hantera det bättre sen liksom. Jo, för det är ju det intressanta. Mellberg såg ju skogstok ut verkligen. Han såg galen ut på början. Det var ju ändå kul att se att han hade så här campingkläder på sig och bara som en ungdomstränare verkligen satte igång. Och han hade ju rätt att, samtidigt så är det ju det, ska man spela Moro och Max Svensson så får man ju två stycken spelare som kan kontra sig igenom till ett friläge liksom. Men man får också två spelare som är inte så bra på att försvara. Man får ju nästan köpa det liksom, att han kommer vara lite vimmelkantig. Och då får ju den här gamla, han är väl nästan en arméofficer, Holgersson om jag minns rätt från Flinks långintervju med honom. Då får han skrika honom rätt också där vid. Men ja, det blev jobbigt för dem när de överbelastade med ring och med check på den kanten.
Men vad vi inte var överens om där också, det var ju att Helsingborg har ju, det är ju två rena frilägen plus Moros på bortre. Att släppa till på en halvlek mot ett allsvenskt bottenlag, ett Djurgården som har varit vrålstabila defensivt. Och en Danielsson, så jag vet hur många felpassningar han slog i första halvlek och gav bort bollen där för att de inte hanterade deras pressspel. Och de hanterat de låg liksom inte rätt i centralt, vilket kan ha haft att göra med att Curtis Edwards hade en ny position och att man tappade det där igenom. Så det är klart att det fanns ju mycket för dem att vara missnöjda med, och det sa väl Kim Bergstrand i pausintervjun också, att det är absolut viktigt, de måste förändra nu, det är att de måste ligga mycket bättre centralt så att inte de släpper till de här chanserna, för chanserna rycker sönder det, och chanserna kunde mycket väl lätt till mål. Nu fick Vajo kliva in och göra några otroliga räddningar och göra skäl för den hjältestatus han lite billigt har fått, kan jag tycka, men nu börjar han faktiskt har ju kommit upp i så många räddningar så att man får tala om honom som en någon form av succémålvakten då, alltså, för det är bra räddningarna.
Inga dunderavslut dock från någon.
Nej,
av
inga dunderavslut, men ja, vad fan, han är där, han tar det han ska liksom, och jo, men det är ändå helt hyfsade räddningar på fria lägen, men jag håller med, det dunderavslut hade du suttit i mål givetvis, men han tar ju dem. Vad händer i andra halvlek? Ja, du har inte tillstymmelse till detta, det är stängt den vägen, de har ju knappt en chans i andra halvlek Helsingborg på det sättet, så att det förändrar dem, och det var det jag tyckte var jävligt häftigt med den här matchen, när den 0-0 i paus och står och väger. Det är så oerhört mycket på spel. Du vet att Djurgården kommer från en derbyförlust. Du vet att det är snack om att de kan få hamna i guldfrossa och allt det här. Ett dåligt resultat här, och så ska de bort till, upp till Sundsvall liksom och spela med. Då har liksom allt det där positiva har förbytts till negativt på två matcher. Men så gör de vissa förändringar och så får de resultat. Det tyckte jag var jävligt häftigt.
Ja, absolut. Men då vill man ju säga det att Helsingborgs defensiv var ju också bättre i andra halvlek. Första 20 och andra halvlek så stabiliserar jag sig. Visst, de kan ta sig fram på samma sätt eftersom Djurgården stänger de ytorna på ett förtjänstfullt vis. Liksom. Samtidigt gör det också att matchen blir enklare att hantera för Helsingborg defensivt. De ser ganska stabila ut första 20 minuter och andra halvlek, tycker jag. Djurgården skapar ju mycket, mycket mindre i andra halvlek jämfört med första halvlek. Och då kan jag tycka att det blir lite, man får väl ändå utgå från vad som ger mest chanser också i spelet. Och i min bild var att Djurgården var möjligen lite flamsigare och flängigare och lite positionslösa och på ett sätt som man inte är vana vid i första halvleken, men de ska ha faktiskt fler chanser i första halvleken, fler högkvalitativa chanser, och det måste väl ändå vara någonting man ska bedöma då. Och Helsingborg såg ju, tycker jag, ganska trygga ut fram till att Buya Traoré vårda skjuter Kujovic i huvudet liksom. Så att jag tycker det finns lite, man tycker man kan se det från två olika håll.
Om jag hade varit tränare i paus 0-0, då hade jag sett det lite så, vi måste stoppa det, vi kan inte släppa till tre frilägen i andra halvlek också, det är fokuset. Nu kliver vi in här, nu stoppar vi det här, sen vet vi har vårt tålamod, vi har vår anfallskraft, vi har spelare att sätta in, vi vet att från minut 65-70 någonstans, då kommer tröttheten, det kommer bli fler misstag, vi kommer få våra chanser, vi kommer få ett par till. Jag håller helt med dig, de skapar inte de chanserna direkt i början av andra halvlek. Och målet, ja, det är ett vårdarskott som Kujovic gör det ju
jättebra,
bra.
Jättebra,
han trycker
absolut
ju in. Det där är ju en prestation,
absolut.
Så det är ju inte flyt hela vägen. Men ja, givetvis, alltså, bollen hade ju inte, det har ju inte gått inspark, den har landat vid sidlinjen Buya Traoré där. Så att absolut, visst är det ett perspektiv. Men å andra sidan, hade Djurgården öst på, tryckt på, det är ju ganska trolig matchutveckling att de, när Helsingborg blir tröttare, de har kommandot, de har stängt till, de kommer skapa en, två eller tre målchanser som kommer vara högkaratiga. Och inte alls omöjligt att de får in den. Så att även om man kan vända och vrida på det vi tycker olika här, så tycker jag ändå att liksom riktningen är mot att Djurgården på ett eller annat sätt ska göra ett mål i den här andra halvleken. Riktningen i den första halvleken var att det kunde gått lite hur fan som helst. Ja visst, Djurgården kunde gjort ett, men Helsingborg kunde för fan lika gärna gjort två.
Ja, jag skulle säga att Djurgården kunde gjort fyra och Helsingborg kunde gjort tre.
Men
en annan grej som är intressant. Ja, Helsingborg ska ha jättemycket beröm för sitt pressspel i den första halvleken. De vågar gå ganska högt upp i perioder. De skapar misstag högt i fel. Och de har, var det en tidig
scen då? Det var en tidig.
Tack. De är imponerade på det sättet. Samtidigt gör det att de, när Djurgården väl kommer fram, då är det ganska ofta som det innermifältet med Gigovic, som var hur fin som helst, som 17-åring, jättebra, och Abubakari, de hinner inte tillbaka heller, vilket gör att Djurgården skapar ganska mycket chanser på där, när de slår inlägg, Helsingborg nickar undan, och sen är det hela tiden Djurgården som tar emot bollen och skjuter och skjuter och kommer till andra bollen och vinner. För att innermifältarna kanske har fått jobba ihjäl sig själva i att de har pressat ganska högt i perioder, eller tidigt i perioder liksom. Så jag menar, så det finns ju både upp där liksom.
Ja, jag säger inte att Helsingborg var perfekta, men för att Olof Mellberg, vad hade han haft dem i en träning?
En hel träning.
Så såg det såg ut som att det var ett annat Helsingborg än man har sett tidigare.
Mm.
Och som dessutom agerade med ett ganska gott självförtroende i den här uppgiften och vågade i alla fall, särskilt första halvlek, att hålla i bollen. Nu gav Djurgården som sagt de ytorna, jag tycker Helsingborg så mycket bättre ut än jag trodde att de skulle. Jag trodde Djurgården skulle, att det skulle stå, att Edwards hade dunkat in den där chansen han hade, eller var det Ulvestad när Lindegaard reflex räddade, liksom. Så att det var vad jag tänkte liksom, och så att det skulle sluta ganska bekvämt 4-0. Det var den bilden jag hade av den här matchen. Nu blev det ju liksom, nu han blir lite där på det, och det han blir en rätt häftig fotbollsmatch av det hela.
Verkligen. Nej, men sen är det ju så, ett problem för Helsingborg är att på många sätt älskar jag Alhaji Gero som spelare. Jag skrev i en krönika, det är en fribrottare med en fotbollsspelare. Han skapar utrymme för andra och för sig själv. Men det är ju en mittback också som man har längst upp i anfallet på många sätt. Det gör ju att han kan binda upp spel, han kan hjälpa medspelarna, han kan göra så att man frigör ytor för Svensson och Mår och sådär. Men han kommer inte göra så mycket mål. Och det tror jag ändå kan vara problemet för...
Han dansar in ett mål här mot sitt gamla lag
Östersund. Ja, han köttar väl in det. Ja,
chippar den över målvakten.
Och Gero var otrolig för ÖFK i Europaspelet. Liksom. Han var nästan internationell i sitt targetspel. Men då hade han ju Gordo runt omkring sig och Sema och så vidare. Och, så där. Och Max Svensson och Moro har spetsegenskaper och är väldigt, väldigt bra. Men de har inga Gordo eller Sema och de har inga jättebra avslutsfötter. Så jag tror fortfarande att själva målskyttet kan bli ett problem för HF.
Ja, det kommer bli. Moro är ju en av seriens grövsta målsumpar. Alltså han är fruktansvärt svag på avslut. Max Svensson är väl lite bättre fot på det. Men Gigovic där tycker jag definitivt att det är värt att lyfta fram.
För 0-2.
Ja, 17 år.
Nej, det är väl det att jag tyckte att han var så modig i allt han företog sig, och trots att han inte alltid hade täckning så vågade han fram och störa motståndaren och vinna boll högt, och dessutom jättelugn då när han väl hade bollen och kunde spelas ur många situationer.
Sen var det ju snack om domarsituation där också, och det var snack om Mellberg som tappade rösten. Han var ju inte heller med på presskonferensen, men till skillnad från Norling här nu så han hade giltig frånvaro, Mellberg, eller?
Ja, han hade ju det. Han var verkligen, han dök upp i mixade sen, så att han ställde upp på intervjuer där, men han pratade i väldigt låg röst. Jag förstår att han inte kunde vara med i tv eller på presskonferensen, och han var ju väldigt men fin som vanligt, svarade på frågorna och var öppen och sådär. Nöjd.
Professionell.
Också. Ja, verkligen. Vad var det andra du sa? Det var något annat?
Vad heter han? Börja Turais armbåge.
Ja, där. Exakt. Ja. Nej, men det är klart att det är rött kort.
Ja.
Och sen får han en Johannes som får en hel del skit sen för hur han uttalar sig. Jag tror bara att det kan vara så att man citerar någon ordagrant ibland att han låter lite virrig än man var. Han säger att han går på han säger att han ser en arm i ansiktet, och då upplever han, ja men då är det nog ett gudkort liksom. Det var ingen armbåge, det var en arm i ansiktet, det får vara ett gudkort. Okay. Min känsla att det var, då säger han väl någonting, att det var min känsla, och då har väl folk tolkat det som att han bara gick på känsla helt, att han såg ingenting och dömde gudkort från ingenstans. Men min uppfattning då, om man ska vara intellektuellt hedlig, var att han ska ha sett en hand eller en arm i ansiktet. Det var det han trodde att det var, och därför var hans känsla att det borde vara ett gudkort liksom.
Grejen är att det är ju två situationer rätt tätt där. Först går de ihop i en duell bollen åker iväg. Alla följer, vänder i blicken och kollar på det. Och sen när Turay springer förbi så viftar han till honom. Hade Johannesson sett sekvensen så som den var, så det är självklart att han hade dratt upp röda kortet. Nu såg han inte det eftersom han förmodligen vänder som alla andra gör bort blicken i det läget. Så att jag tycker den är helt irrelevant att diskutera den situationen.
Han får ingen hjälp av oss heller.
Nej, det som möjligen kan vara intressant med den då, det är ju då huruvida Johannesson, vilken situation är det han tar för? Vad är det han ser? Ser han, är det en arm, upplever han att han ser en arm i den första situationen när han går ihop? Men inte ser den andra situationen, ja då är det ju en fråga för överprövning, för att det är bara när de inte ser situationen, när de inte är i deras syn, när det sker i bortanför deras synfält eller vad fan de kallar det, så att då skulle det kunna bli en efterhands prövning på det här, och blir det en efterhandsprövning som kommer fram till att det här var inte hans synfält och det är inte den här situationen han tar för. Han har inte bedömt den här situationen. Ja, då är det ju en fråga om avstängning på Buya Turay. Då kan han ju bli straffad och då handlar det om ett par, tre matcher. För att det är klart att situationen som sådan, det är ju direkt rött kort. Det finns ju ingenting för, inget försvar. Och det här jag menar, att jag tycker att domardiskussionen så jävla ofta blir banal. Nu handlar massa fokus på Johannesson. Det är väl fan inte han som ska ha fokus på det här. Okej, han såg inte den här. Ja, vad ska vi göra åt det? Det var ingen som såg den. Däremot är det ett bedrövligt agerande av Buya Turay i det läget Djurgården befinner sig. De slåss för guldet. En totalt meningslös upp och vifta med armbågen. Osportsligt, farligt, kan skada på alla sätt. Bedrövligt, dåligt. Det är väl han som ska ha all skit. Mm. Precis som uppe i Östersjön när Simon Kron filmar till sig en straff, ja, då får domaren skit för det. Man blir ju grundlurad av en filmaren Kron liksom. Det är väl det man ska kritisera i så fall. Eller Mets då, filmaren Mets i AIK som liksom rasar upp som ett korthus när Paulinho lägger armen på axeln. Eller att man får kritisera Paulinho då, vad fan gör du med armen på axeln där? Nej, då blir det domaren. Det är det jag menar, det är så jävla banalt alltså. Vad fan, släpp domaren, titta på vad de här jävla spelarna håller på med som ställer till det för sina lag. Här har varit djurgårdare här och vansinnig på Buya Turay som i det här läget. Han kan mycket väl fortfarande få tre matchers avstängning. Jag tror, alltså det kostar någon guld för fan. Hur kan man vara så jävla dum i övrigt? Håller du inte med mig?
Jag tycker att det var en helt idiotisk eftersläng. Han känner sig att han blir stängd i första situationen och därför kan han ge igen då som anfallare och det är skitfult och borde vara rätt kort. Men jag tror att Johannesson tar det på andra situationen och inte första. För första är ingenting. Första är inte gult kort. Första är ju bara en löpduell. Och det kan inte, om man ger gult kort för det så är det jättekonstigt. Ja, han måste ge för andra.
Ja, och i så fall har man bedömt situationen och då kommer Buya Turay klara sig. Det tror jag. Och då är det inte så mycket att diskutera. Annat än att Johannesson inte har sett det, ja det är ingenting att diskutera. Däremot så är det fortfarande ett jävla agerande av Buya Turay. Det är en jävla chansning han tar liksom. Vad är det som säger att han kommer göra så igen? Här bör de ha ett allvarligt snack med honom. Och som sagt, jag har varit djurgårdare, hade jag varit förbannad på det beteendet.
Ja, jag tror faktiskt att Lagerlöf och Bergstrand gjorde en helt annan approach i det läget. De sa ju tvärtom, de hyllade honom för hans match. Han var väldigt bra, i spelet.
Jo,
som vanligt.
Ja, det är väl en sak,
vi tycker att han var på hela säsongen. Ja, men de försökte ju höja honom här i alla fall, snarare än att de skulle dra honom i örat, tror jag.
Okej, vi släpper det. Vi får se vad det tar vägen. Djurgården går vidare mot sina 65 poäng som jag tror att de kommer få. Har du någon anledning att invända mot det?
Nej, men det som är intressant är att du sa någonting, skulle de drabbas av liksom guldfrossa och de förlorade derbyt, vad hände sen? Men senast gången de förlorade derby i den här serien så vann de 5 raka matcher mot enkelt motstånd, enklare motstånd. Nu har de 4 raka matcher mot så kallat enklare motstånd.
Ja, för
de vann första nu mot HIF,
Sundsvall, Falkenberg, Östersund.
Exakt, så jag skulle säga att det är 88% chans att de vinner alla 4 matcher.
Och då har de ytterligare 4 på sig att vinna 2 till för att komma upp i de här 65. Då har de råd att förlora derbyt och de har råd att förlora
borta mot
till
Norrköping,
exempel mot
exempel.
Norrköping sista eller IFK Göteborg då, som de också har på bortaplan. Så att det är klart att de har ett väldigt, väldigt bra utgångsläge, och det var ju därför den här matchen igår vid ställningen 0-0, det var så oerhört mycket som stod på spel där. Och det, saker blir så självklara i efterhand, men är det självklart att sätta in liksom Kujovic? Han har ju inte glänst tidigare. Nu kommer han in och gör 2 mål. Det var inte ens självklart att värva honom. Folk sa det, men han kommer inte bidra under hela jävla hösten här liksom. Vad fan, skallar han in det stenhårda skottet och peta in en till. Och säkert fått en jävla skjuts av det. Nu kan han ju plötsligt vara ett helt annat vapen än man trodde.
Ja, och sen var det också, om vi ska knyta ihop Djurgården, jag tycker också att det var att det är intressant att laget ofta fungerar bättre när Astrid inte startar liksom. Det känns som att man kan hacka på honom och man ska inte göra det för mycket för att han har jättemånga bra kvalitet, men jag upplever ju att när han spelar ibland så är det för många spelfördelare i laget, för många som vill kladda med bollen, för många som vill delta i speluppbyggnaden, för många som vill, alltså hans roll behövs inte riktigt, det behövs inte att han sjunker ner hem till boll, det är det jag menar, det behövs inte, han skohornas in på ett sätt liksom, och laget tycker jag ofta fungerar bättre, i så fall det är bättre att säga att han ska vara utgå högt upp och sen ibland kommer möta i halvytan på något sätt mellan deras mittfält och backlinje. Alldeles för ofta går han framför deras mittfält. Och det tycker jag, det behövs inte.
Nej, och sen så tappar du Edwards också när du satte honom på den där rollen som han inte riktigt kom till sin rätt i. Jag menar, de har ju fungerat väldigt bra när han har legat som en av tre mittfältare. Jag tror han kommer gå tillbaka till det till nästa match mot Sundsvall. Spela Edwards där igen. Om de nu inte har fått några avstängningar. Nu har ju tjej börjat Turajen då avstängd, va?
Ja, men det blir ju bara raka sättet att Kovic går in.
Ja, då kan Kovic kliva in där då, om han nu anses redo.
Ja, fan, 60 minuter har han i sig, trodde Lagerlöf.
Okej, han sa det.
Alltså, och då kan man ju starta, menar.
Okej, vi lämnar guldstriden där. Vi glider sömlöst över här igenom på bottenstriden eftersom Helsingborg då, jag sa att vi säger grattis till tre lag. Jag skrev en krönika tidigare i helgen här att jag gratulerades IK Sirius och Kalmar FF till nytt kontrakt. De är uppe på 24 poäng och jag tror att Falkenberg som ligger på kvalplats aldrig kommer upp i mer än 23, så att når du 24 poäng i den här allsvenskan så har du klarat ett nytt kontrakt. Helsingborg är ju inte där, de har inte de här poängen, men utifrån vad de visade mot Djurgården framförallt här nu, så det finns inte någonting som talar för att de inte skulle kunna ta en seger till. Så att jag tror att vi kan slå fast med kraft att Sirius kommer spela allsvensk fotboll 2020, Kalmar FF kommer spela allsvensk fotboll 2020 och Helsingborg kommer spela allsvensk fotboll 2020.
Jag säger inte mot någonting där.
Jag menar, du får titta på de här bottenlagen här nu. Hur nej, fan ska men, liksom, ja, Sundsvall, nej, jag håller med. Ska de helt plötsligt, de måste liksom vinna fyra matcher för att komma över 24 poäng. Vad har du? AFC måste vinna 3 och ta något kryss för att komma över. Att de ska göra det på så få matcher som också. Det som är ju att Falkenberg, de kan vinna mot Östersund hemma, de kan vinna mot, jag tror de har AFC hemma också, och så de Kalmar borta. De skulle kunna komma upp på runt 23 poäng. Men kommer du över där liksom, då har jag svårt att säga att något av de här trion där nere liksom. Det som kan förändras där, det är väl möjligen då att Östersund kan
förlora alla matcher liksom.
Ja, det är det alltså då. Jag har lite svårt att se hur Östersund ska ta en enda poäng till den.
Och de kan klara sig ändå såklart.
Ja, det kan de göra. De kan klara sig på det de redan har tagit. Men.
Jag är också lite besviken på Falkenberg. Vi har alltid haft ett gott öga till Falkenberg och vi vill ju ofta säga att de gör mycket utifrån sina förutsättningar och de gör alltid en jävla kamp i matcherna, men de får ju fan ta lite poäng också. Nu tar de ju faktiskt inga poäng.
Nej.
På samma sätt som Sundsvall måste slå ÖSK borta i den här matchen, så måste ju faktiskt Falkenberg vinna mot Sirius. Det är ju de här, jag menar, kolla på giffarna, ja, de ser lite bättre ut. Tony Gustafsson pratar väldigt mycket om inställning, hashtag one day better tror jag han har som filosofi.
Dunken soppa i den allsvenska Ferrarin. Det kan ju bli liksom en historisk felbedömning det där.
Ja, men han fick ändå ut ganska mycket av det han ville. Batta ner och så bättre ut än på länge, fick vara lite hög upp i banan. Han tyckte att de fightades bättre i båda straffområdena, absolut.
Men det får ju alltid, när man byter en ny tränare, får man ju alltid energin.
Ja,
och då måste du få 3 poäng. Tony Tiger-effekten, 1 poäng, det är ett fattigt mycket.
Framförallt så måste man ju spela Peter Wilson från start som anfallare, tycker jag. Inte som ytter, utan som central anfallare. För den här Mats Costa får inte fortsätta. Liksom. Det är, för mig, han måste mutat någon. Han måste mutat Hagblom eller någonting. Jag förstår inte varför han tvunget ska spelas från start hela tiden. Jag tror jag har sett han göra kanske en bra aktion sedan han kom i somras. Jag förstår inte varför han måste vara startspelare i Giffarna. Jag tycker det är ett problem. Wilson har många svagheter, varav en är att han är nästan morodålig i avslutssituationerna. Men han är en jävel på att springa till lägen och det händer någonting runt omkring. Så jag hade ju definitivt kört honom som, om man nu ska köra en ensam anfallare, så hade jag kört Wilson i den rollen. De hade ju lite otur också, Giffarna. De hade ju ett mål som var inne och som borde dömts som mål, men som där Oskar Jansson får en frisback i duellen mot Petter Wilson. Det var ju för att de hade haft lite dueller tidigare i matchen, så jag tror att domaren liksom hade det i åtanke. Så att ja, de hade lite oflyt att de inte fick något mål med sig.
Du var inne på Falkenberg där man sitter och tycker att de spelar bra. Och ja, när jag såg dem mot Sirius här nu i fredags var det. Mm. Då var min känsla en kvart 20 minuter in där att ja, men, fan, de tar nog det här till slut ändå, Falkenberg. Mm. För de är så pass fina framåt, med bra på att vaska fram sina målchanser. Men de måste vara alltså, ännu sämre än vad man kan se med blotta ögat måste de vara i sitt försvarsspel, eftersom motståndarna alltid lyckas göra på olika sätt till att det är en mål på dem. Alltså. Mm. Måste vara jag tycker det är svårt att peka på exakt vad fan är det de är så jävla dåliga på i sitt försvarsspel. Jag ser det inte riktigt, men det går inte att blunda för hur mycket mål de släpper in och hur målen kommer till. Och det sker på liksom konstiga sätt och kommer fel. Liksom och,
kan ju få att de har ett ganska offensivt balanserat lag ändå, som jag sagt
ja,
tidigare.
Men då hade de inte som, riktigt det ändå igår. Liksom. Men sen så åker de på någon jävla omställning ifall de då inte har det. Liksom, och så går det åt helvete ändå. Så att...
Nej, men det som kan hända är som sagt att ÖFK kan förlora alla matcher och åka ur, men det kommer troligtvis inte, alltså de kan förlora alla matcher men ändå klara sig kvar, så ja, kan man säga. AFC plockar lite poäng och sådär, men det är om
Saulius och Saulius-effekten. Ja, en poäng där, tog en, och de ledde ju två gånger.
Absolut.
Ledde först med 1-0, sen ledde de med 2-1. Det var väldigt roligt, jag och Simon Bank spelade in så här tv, frågetv i fredags var det. Och då är det ju tittarna då, de får ställa frågor via Facebook och så här. Och så hade vi suttit där liksom och svarat på frågor om alla lag och så bla bla bla, så var det någon som, ett geni var det, som skickade in frågan. Okej, nu vill vi höra vad Saulius och Saulius har för fotbollsstrategi och vad utifrån deras liksom bakgrund som de har med sig, hur kan de då förändra AFC liksom? Vad är det de framförallt kommer skruva på? Ja, det var en genialisk fråga. Inte ens Simon Bank var nära att kunna svara på den, för han hade inte heller gjort sin läxa på Saulius och Saulius. Jag tänkte det att borde man ju egentligen göra en jävla djupdykning och leverera en fullskalig analys av Saulius och Saulius, men det händer så jävla mycket annat i allsvenskan.
Det är säkert två av de mest intressanta människorna
ja, vi har. Alltså det kan ju finnas
erfarenheter från Kazakstan vet jag, och från Litauen och sådär.
Ja. Alltså det är ju typiskt en sån där grej. Den som väl gör det, den journalisten som väl åker ner och sätter sig med dem, kommer säkert få en kanonstory.
Men jag vill ändå ha ett rakt svar här nu. Vilket lag får kvala av Falkenberg, AFC och Sundsvall? Och ÖFK?
ÖFK.
Ja, då är det något av Falkenberg, AFC och Sundsvall som klarar sig helt.
Ja, jag tror ändå Falkenberg. Jag har inte gett upp hoppet om Falkenberg än. Nej. Jag tror de kan krångla sig över ÖFK. Som sagt, jag är tveksam till att Östersund, det är klart att de kan ta något kryss här och var, va? men jag har svårt att säga att de ska vinna fler matcher.
Nej, intressant.
Det är mycket annat med Östersund också. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå ner oss i hela den här härvan. Vi avhandlar ju den väldigt tydligt på nyhetsplats och i krönikor och i live-rapportering. Jag ska tillbaka upp till Östersund och bevaka rättegången mot Daniel Kindberg i slutet av den här veckan nu när de ska höra den så kallade PA-mannen och Kindberg själv då, som ska höras på fredags. Men alltså, oavsett så är det ju klart att det är ju en jävligt solkig historia här. För att jag menar nu, den här så kallade Sollefteå-företagarnas försvar, det har ju mycket handlat om att erkänna att det har liksom skett andra oegentligheter. Så att man slår ju sig fri från de brottsmisstankar som finns genom att erkänna att jo, men lastbilarna har inte varit påställda, de har rullat ändå, pengar, löner har inte bokförts, den utländska arbetskraften har inte fått betalt enligt på riktigt sätt. Liksom. Så det blir ju diskussion om svarta pengar och skit. Liksom. Så att jag menar, historien blir någonstans blir den bara solkigare och solkigare.
På en skala 1-10, hur cyniskt upplagt är försvaret? Om 10 är cyanidcyniskt liksom?
Nej, men det är väl upplagt som, jag menar, i vårt rättssamhälle ett försvar ska. Det är ju upplagt efter att på alla sätt klara sig undan att fällande domar här helt enkelt. Jag vet inte, är det cyniskt egentligen?
Ja, men just det, att erkänna andra, att utan att blinka erkänna andra brott liksom. För att skydda sig från ett annat brott liksom. Är inte det lite ovanligt ändå? Att man är helt ointresserad av att behålla bilden av sig själv som Snövit.
Ja, liksom, nu ska man ju då tänka på att det är ju inte Daniel Kindberg som på något vis har erkänt de här sakerna. Utan det är ju de andra personerna, bland annat då en av, eller inte ens de andra utan den andra. Mm. Så han som hittills har hörts då. Han är ju en stor sponsor till ÖFK, så att det är klart att oavsett vad så skvätter ju det här på Östersunds FK och ja. Det går inte att säga att Daniel Kindberg har vetat hur det har gått till, för jag har liksom inga bevis för att påstå det, men var och en får ju ha sin egen syn på den saken. Men det historien blir ju i alla fall jävligt mycket mycket solkigare när det kommer fram massa andra grejer då under tiden här nu, oavsett det finns en fällande dom eller inte.
Du nämnde här på redaktionen och kom tillbaka. Helvete, ÖFK kan ju åka ut på tre olika sätt. Kan du sammanfatta?
Alltså, så är det. Ja, de kan ju åka ur för att, jag kommer fan knappt ihåg. Ja, de kan ju bli degraderade av Svenska fotbollsförbundet för att det här på något sätt har vanärat sporten och allting som nu kommer fram. De kan ju åka ur för att de spelar sig ur allsvenskan, och de kan ju bli utslängda för att de inte har några pengar och vara kvar i allsvenskan för att de får sin elitlicens strypt. Hör jag ytterligare?
Nej, det är de. Trots att de två första de är allvarligt ute, så är det nästan elitlicensen som är just nu nästan känns som det allvarligaste.
Ja, särskilt liksom.
Ja, men inte bara det liksom. Jag skulle säga att det är en extremt stor risk att de inte klarar ekonomin alldeles oavsett. Kommer Goddos pengarna på ÖFK, då är det väl typ 90% att de inte klarar sig. Men alldeles oavsett så ligger de jätteilla till liksom.
Sen så märker man ju nu att det börjar ju, jag kallar den här att det är en solkig historia, en smutsig historia, så att det kommer fram mycket skit. Det märker man ju nu, börjar ju liksom. Jag gjorde en intervju med han, ordföranden där, Bosse Ottosson. Och han hade ett uttalande då där han liksom ville försvara, det var när Kindbergs advokat hade hållit sin sakframställan, och han säger liksom till mig att ja, nej, men det är precis så här det går till liksom, det är så här det fungerar, jag är själv i branschen ungefär, så säger han. Och han är ju då ordförande ett stort miljardåkeribolag liksom, vad fan han nu heter liksom, och då han får ju han kliva av där, han får ta en time out liksom, för att de blir liksom indragna i sådana osnygg härva liksom, så det går liksom inte att ha sina andra uppdrag längre. Det säger också någonting om vidden av hela den här liksom, ja, härvan. Nu har Ottosson då fått kliva av där liksom från sitt ordförandeuppdrag i ett annat bolag. Liksom.
Men sen vill ju alla andra gamla sponsorer och företag och människor som varit nära ÖFK, de får ju sina händer nu, så de letar väl minsta möjlighet att skjuta ifrån sig den här härvan liksom.
Så blir det. Det är nog något man kommer minnas och vara där uppe och bevaka det här. Det är ju lite speciellt. Daniel Kindberg ställer ju upp på intervjuer i varandra paus liksom. Han sa ju inför det, han skulle inte göra några intervjuer. Men han och jag tycker att det hedrar honom att han svarar ju på frågorna, men det är ju lite udda liksom, att först sägs det något där inne i rätten liksom, och då ställer han minsann upp och står och svarar på frågorna till frågorna är slut liksom. Han har valt den strategin. Ja, se vad det tar vägen. Vi ska väl avrunda den här podden. Det varit lite tajt där inför, i och med att jag gjorde intervju med Micke Stade, så jag har inte samlat upp några läsarfrågor. Vi kan avsluta bara med att blicka framåt. Det är 4 matcher nu, 4 omgångar. Knör de in på 16 dagar om jag har räknat rätt. Det kommer vara ett jävla race här nu. Se när vi spelar in nästa podd och så. Men det är mycket, kommer vara väldigt, väldigt mycket som händer här nu fram till det sista landslagsuppehållet då.
Ja, så är det ju. Vi ska ju till Sundsvall, Djurgården på fredag till exempel. Och sen ska väl båda två på derbyt på söndag, och sen är det en massa andra matcher också som pågår.
Ja, det blir ju en av de häftigaste matcherna på, i alla fall i den omgången får man väl säga. Nej, men det är klart att det blir en grymt cool match mellan Hammarby med allsvenskans bästa offensiv mot AIK då, med allsvenskans bästa defensiv, även om nu Djurgården kanske har släppt in färre mål, eller? Jag tror inte de har minst antal insläppta AIK längre, men det är klart att någonstans har de väl ändå den starkaste defensiven.
Om de bestämmer sig för att spela en defensiv fotboll så har de väldigt stark defensiv.
Så är det. Hur går derbyt?
Nej,
vilka vinner?
Kryss 2-2.
Du tror du har oavgjort?
Nej, 1-1 kryss.
Ja. Vi tar med oss det. Ett kryss från Per Boman. Nu slapp jag tippa den matchen. Tackar dig Per för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter. Tackar alla er som har lyssnat. Ha det bra!